här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode. Det här med döden i den digitala värld vi lever i är ändå rätt underlig. Folk fortsätter skriva grattis på födelsedagen på Facebook på någon som nyligen gått bort eller grattar till årsdagen på jobbet på LinkedIn. Hur ska vi närma oss det här med digital och döden? Vi vet att internet och våra kommunikationsverktyg förändrar hur vi lever, men kanske även hur vi dör. Enligt Hashem Sadiki, som är statistiker på University of Massachusetts, så kommer antalet döda människor på Facebook vara fler än oss levande år 2098. Det är om 70 år. De döda är allt mer närvarande i utrymmen som är skapade för oss levande. Vi dör, men andra människors upplevelse av dig som en levande person fortsätter online. Och även om någon du håller kär går bort och deras Facebook-konto försvinner, så förvaras personens tankar, minnen och relationer någonstans där på en server långt borta. Tror du på ett liv efter döden blir? Tror du på en Facebook-profil efter döden? Det här är podden Kjellander och Björk. Idag ska vi prata om döden.
Ja, men du Andreas. Det där var ju alldeles utmärkt start.
Nu är vi här och nu är vi igång med säsong 4.
Jaha.
Har du besökt någons profil, Mats, på Facebook som du vet har dött?
Ja. Och det har gett mig jättemycket värde av att få skicka grattis och jag saknar dig. Och så jag, på riktigt så har jag känt att jag kunde delta i sorgen tillsammans med andra som sörjde när en av mina bästa kompisar gick bort 2010. Åh, det är till och med att jag tappade året. Så ja, absolut. Det har verkligen fyllt en funktion. Jag blir rörd när jag tänker på det nu.
Jag förstår.
Det har verkligen fyllt en funktion. Så det är ett värde, det där som du beskrev. Och hur ska vi förhålla oss till det?
Har du varit in på någons, om vi tar någon som du inte känner? Typ, du vet att den här personen har dött och du går in på personens Instagram för att se vilken var den allra sista bilden. Kanske det allra sista liksom, ovetande, lyckliga ögonblicket innan personen i fråga gick vidare.
Det är ju, det finns ju en hel del innehåll på internet som är så. Moments before death. Liksom. Inte som är så där går eller att man ska vältra sig i olycka eller liksom något annat. Utan,
eller famous last words, fast med knorr. Inte så.
Nej, så jag har varit inne på sådana. Det har till och med varit så att när personer som har liksom varit i nätverket, som är i nätverket, har gått bort, men som man kanske bara är lätt bekant med, att jag har sökt upp deras digitala breadcrumbs för att, ja, men som en del av sorgarbetet.
Kanske försöka förstå lite såna grejer.
Ja, definitivt. Och det här var ju information som inte var tillgänglig för, ja, säg enkelt avrundat 15 år sedan. Då fanns inte alls det här beteendet.
Och det har ju pågått ett tag. Det här är inte ping 2018. Nej. Utan det här har ju liksom växt fram med liksom internet och våra kommunikationsverktyg och hur vi faktiskt då lever i social media som lämnar de här spåren. Och så länge vi liksom använder ett av de här plattformarna bara kommer öka, så kommer det här också bara öka. Som jag också såg i den här statistiken, att vi har de här då, de döda på Facebook, eller de vars sidor är, eller vars profiler ska jag säga, är omvandlade till minnessidor.
Ja.
Blir då fler än oss som faktiskt har en levande sida. Ja, ja. Det låter hemskt att säga, men ja, så är det.
Nej, men så det här är ju innovationen där den startade med internet, och när vi har testat och labbat med tjänster och framväxandet av webb 2.0 och social media och mobila revolutionen och alla andra saker som har skett här under på väldigt kort tid, har ju lett till att döden har ju inte varit fokus, utan det har ju snarare varit shit, det här är ju en process som vi som tjänstutvecklare också måste förhålla oss till. Som vi nu, när det här blir norm, när nu alla ska flytta in i digital på ett eller annat sätt, blir någonting som vi definitivt måste förhålla oss till.
Döden känns ju också som något som vi inte pratar så mycket så öppet om, att det är något vi håller liksom på en armlängds avstånd, helst av allt väljer att ignorera.
Absolut.
Men som på ett annat sätt med de här plattformarna blir omöjliga att ignorera.
Ja.
Det kan ju vara, det kan ju vara en närstående som har men liksom någon obotlig sjukdom som skriver liksom sin farvälblogg eller har sin farvälpodd eller sörjepoddar som kommer efter. Vad än det nu kan vara, så
absolut,
kommer det här, så ökar ju närvaron hela tiden.
Där tänker jag ju att vi har ju kultur som växer fram på internet. Den fångar ju, den stöper oss i lite olika former. Så exempelvis så är det ju på ett visst sätt på LinkedIn och ett visst sätt på Facebook, olika på Twitter och olika på Instagram, som du då deltar i någon form av normkultur där. Det är inte, den fångar ju inte ett människas hela väsen. Så det kanske behövs en egen, helt egen plattform. Jag bara wingar någonting nu för att hantera sorg. Liksom digital sorg. Jag vet inte.
Nej, men det finns ju, alltså tar man delar av det, liksom grupper kanske på Facebook, och internet har ju liksom öppnat upp en hel värld för att möta likasinnade, oavsett om du, jag vet inte vilket exempel du brukar ha, någon som gillar kaniner i någon stad i Sverige, eller andra intressen, eller de som delar liksom sorg, såklart. Så det har ju verkligen blivit ett bra verktyg för oss människor, så det är någonting, hoppas jag, är väldigt positivt. Vi får se vad det här avsnittet liksom landar i, men jag stötte på ett begrepp som jag tyckte var lite jag ryggade till, wow, finns det så, heter det så verkligen? För vi pratar liksom fintech och edtech, och nu idag ska vi faktiskt prata liksom deathtech.
Japp. Det existerar ju. Det är det som är. Du, de här avsnitten, jag lägger på en liten struktur på det nu. Stark start. Bra jobbat, Andreas.
Tack, Mats.
Vi gör de här avsnitten på det sättet att vi tar ett ämne i taget, och så tittar vi lite grann på igår. Liksom maler runt ordentligt idag, och så sen så börjar vi spekulera och problematisera imorgon. Vi brukar också langa in bärande frågor, liksom saker, frågor som vi ställer oss själva när vi researchar för avsnittet, och så vill vi gärna försöka hitta något spännande som jag kan överraska dig med och du mig med på något sätt. Vi vet också att de här brukar bli långa, så vi delar säkerligen upp det här i delar när det här releasas. Vi får se helt enkelt hur långt det är. Vi brukar ju snacka tills vi känner att vi är klar.
Tills vi har tömt det här.
Ja.
Ska vi kolla lite på frågorna som vi...
Ja.
Funderingarna, resonemangen. Vi tar med oss in i det här. Jag vet inte om vi mejlade till varandra lite grann där. Vi hade vår Slack-kanal. Ska du säga dem att som har bäst koll på dem, tror jag nu?
Nej, men jag tog och plockade och donade lite. Med dina och mina. Så... Och så har jag skrivit så här, sorterat, nu ska vi stryka lite bara. Och då gör vi ju inte det, utan nu får du fulla.
Just det var sista kommentaren, och så ska vi stryka. Och nu kommer den ofiltrerade listan.
Men döden förr, hur såg vi på döden förr? Och lite grann hur, det blir ju liksom benchmarken, det är den vi startar med. Den kan ju vara kul att titta på lite grann och få svar på. Och hur skiljer det sig idag? Och så sen är det ju en sektion som är döden idag. Varför, som en grej som jag funderar över som är kopplat till religion då, så varför är det så sjukt ogilla på självmord i flera kulturer och religioner? Varför har man försökt designa religion på det sättet att man inte ska generera självmord? Så den skulle jag vilja, den här kika lite på så får vi prata om. Vad dör man av idag? Vad händer när man dör? Vad händer med ens digitala tillgångar när man dör? Den tror jag vi ska fightas lite runt.
Det digitala arvet.
Ja.
De digitala arvtagarna.
Sen gjorde jag en sektion med frågor som heter döden imorgon. Mm. Hur förflyttas norm kring döden? Mm. Hur förändrar vår ständigt ökande närvaro i den digitala världen vår upplevelse av och syn på döden? Det vill säga, förändrar digitaliseringen någonting här? Det kan vi försöka svara på efter avsnittet. Kommer vi värdera andra individers död lika mycket som människor? Kommer vi tycka att en hamsters död är värt lika mycket som en människas död? Det är ju en fråga kring normförflyttning då. Mm. Hur ska vår syn på döden, där vi då alltså håller döden så långt borta från oss som möjligt, gå ihop med den här digitala utvecklingen? Hur sitter de ihop, Andreas?
Mm. Härligt.
Sen har jag några där jag börjar flippa lite. De här har du inte. Digital sorg finns det. Vad betyder digitalisering för de som kommer sörja när vi är borta? Det känner jag att vi liksom studsade in precis nu i starten. För mig betyder det någonting. Det kan vi ju liksom se om vi kan hålla oss kring lite mer efteråt. Och är datan som vi lämnar efter oss vårt största arv? Sen skulle jag då vilja att vi vågade oss in i filosofin och släppte lös lite grann. Alltså, är döden, om vi tittar på teknologiska utvecklingen, är döden, den kanske kommer vara valbar för någon som är född i vårt sekel. Hur kommer då, vad kommer hända med uppfattningen av värde om man har oändligt med tid? Vad händer liksom där? Och även där, en till fråga som är filosofiskt liksom tung.
Existentiell, verkligen. Ja,
vad har digital för roll att spela när man sitter i dödens väntrum? När du vet att du är på väg att dö? När du har fått en sjukdom? Eller liksom, hur ska digital som verktyg stötta en i resan in i döden? Och när är peak död? Det vill säga, när är det bäst att dö? Rent liksom optimalt. Och bakgrunden är när man, om man lever till långt över 100 och alla ens vänner och barn och familj och allt är liksom borta och allt, då är det, har man passerat peak död då? Vore det bättre liksom att dö i en cool liksom husvagnsolycka vid 79?
Finns det ett begrepp som heter peak död? Eller?
Nej,
du lanserar det.
Jag lanserar det.
Ja, då är jag med. Då är jag med.
Så där är det. Det var den ofiltrerade listan.
Sen ska... Som innehöll en hamster.
Ja, ja. Det var mest bara add-on. Och jag ska också säga att jag har en tangent fundering som jag haft under hela våren. Och det har att göra med mitt egna intresse för vad medvetande är. Det kommer vi inte lösa det här avsnittet. Men jag har tänkt... Jag lanserar frågeställningarna. Yes. Jag känner inte att vi behöver svara på dem. Men om det är någon annan som lyssnar som tänker likadant, så hook up. Så diskuterar vi det här. Är medvetande separerat från kropp? Det är den ena frågeställningen. Och om det är det, vad händer då med medvetande när jag dör? Det är liksom... Och om det är separerat från kropp, då finns det ju liksom inget... Då går ju medvetande bara in i ett annat state. Egentligen när liksom vasen som den bor i inte funkar längre. Finns det då ett nätverk av information som inte vi kan tappa in i, där medvetande existerar fast det saknas kroppar som tillhör dem, och det är liksom bara lite dåliga API:er däremellan vår sfär för kommunikation. Det vill säga, jag pratar om spöken fast jag använder andra ord. Liksom, vad händer med dig, Andreas? Och om vi då ska titta på långt in i framtiden, där vi då potentiellt kan ha en persona, Andreas, får vi prata lite mer om sen.
En avatar.
Ja, en avatar. kommer det vara du, ditt medvetande? Eller kommer det vara en simulering av ditt väsen?
Har inte Elon Musk gjort ett pressmeddelande på det?
Det har han säkert också.
Jag skojar.
Ja, nej, men typ.
Han jobbar nog på det.
Ja. Så det är den filosofiska frågan. Är medvetande separerat från kropp? Existerar ett informationssystem som inte vi kommer åt, där det ligger liksom en molnlösning med medvetanden?
Spännande.
Jag känner att...
Har jag med du... den. Ja, men då har ja. Vi en, där har vi en bortre vägg att ja. Stöta i. Och når vi dit så ska vi tillbaks.
Ja.
Ska vi titta lite grann på hur det såg ut igår?
Ja, kör du.
Då har jag kikat lite grann, lite kort. Men jag tänkte att jag har delat upp det i några tider. Jag tänker jag ska inte liksom... Ja,
jag har inte
säga,
också.
Du behöver inte säga åren här. Men vi kan i alla fall konstatera att hur vi ser liksom, på döden verkligen har förändrats genom mänsklighetens historia. Eller vad vi tror oss veta om mänsklighetens historia.
Det vore ju undligt annars.
Who knows? Men från såklart att vi dog kanske då väldigt unga till att den medicinska vetenskapen faktiskt har hjälpt oss att leva länge eller längre, så har ju attityderna följt därefter och också även förändrats.
Mm.
Tar vi liksom västvärlden, bara passus idag innan vi liksom dyker in här, så vi pratar om det. Här, där vi liksom ignorerar ju döden och håller den långt borta från oss själva. Men går vi då tillbaks till de primitiva samhällena innan liksom medicinsk praktik och vi hade dåligt skydd mot rovdjur och hela den, så var ju döden en väldigt liksom vanlig återkommande, inte återkommande, men en vanlig upplevelse.
Jo, men upplevas andras död är ju återkommande, men inte ens egen.
Absolut, ja. Tack för rättelsen. Men nu skrattar vi åt
det.
Det är väl bra. Det är ett lättsamt avsnitt. Ja. Det gjorde ont och det gick snabbt att dö. Vissa samhällen var ju såklart väldigt rädda för döden. Man såg den inte som en naturlig process, utan mer det här är en något onaturligt. Det här är en olycka. Och andra var liksom inte alls rädda, eftersom det här var inte slutet, utan själen vandrar vidare. Vi går vidare. Prelitterära samhällen. Tittar vi på attityderna där på döden, alltså man fokuserade liksom mer kanske på konsekvenserna för de som levde vidare. Och så hyllade man då, eller fruktade, antingen eller här, de som har gått bort. Och det var ju liksom förrädsla. Man hyllade dem för att det inte skulle få konsekvenser.
Just
kanske för en själv då. Så konsekvenserna för de som levde vidare. Antiken. De dödas själar levde vidare, tänker man då. Och det var nu de här själarna faktiskt fick lära sig saker. Det var nu liksom riktig kunskap uppstod. Livet efter döden, det var grejen. Gravar är liksom det tydligaste beviset, där man hittar också verktyg som man också hade i verkliga livet. De låg ju placerade där i gravarna, för nu har man ju verkligen nytta av de här också när man går vidare. Efter antiken händer grejer. Tittar vi på då liksom västerländska kulturen, så ser man döden som det kollektiva ödet för alla människor. Oron då för din egen död överskuggas av någon slags social medvetenhet av andras död. Fortfarande väldigt liksom begränsade medicinska förmågor, kunskaper att liksom förebygga eller även då behandla sjukdomar, gjorde också att döden, den är fortfarande liksom väldigt vanligt förekommande. Vissa såg den som en flykt från liksom livets bekymmer. Kyrkan stod ju här nu liksom för kunskapen och hoppet.
Vi pratar medeltid, åtminstone.
Precis, kring det här då. Kring döden och vad som hände därefter. Religionen var ju då ett sätt att faktiskt också kontrollera beteenden. Vi slänga med.
Skulle jag aldrig hävda att religion var designat då, men...
Och det här känner vi igen. Himlen är belöningen, helvetet är straffet.
Ja.
Men det börjar ju då svänga över till också nu en mer personlig syn på sin egen dödlighet. Det är väldigt spännande nu, tycker jag, under de här perioderna, hur pendeln liksom
skiftar, ja.
Svänger hela
Absolut.
Tiden. Sin egen dödlighet, vad händer med mig själv? Och då sker ju en svängning från kyrkan till mer, ska jag säga, en liksom vetenskaplig en mer liksom sekulär kunskap som sprids då. Det som då var liksom lika med döden igår, det kan vi nu då återuppleva med kanske en hjärtstartare eller hjärt-lungräddning. Vi räddar liksom liv. Tittar vi på den moderna tiden, så har vi liksom, det här har ju liksom researchat mig till. Så att, och jag instämmer i det att alltså vetenskapen och tekniken, den har verkligen påverkat hur vi ser på döden.
Absolut.
Dels för att liksom processen att dö är helt annorlunda idag jämfört med medicin och behandlingar.
Mm.
Och det här behöver inte liksom bara vara positivt. Det positiva är såklart att det kanske har tagit bort den fysiska smärtan som tidigare fanns av att dö. Men du dör inte hemma utan på sjukhus eller hospice eller någon annan institution. Du dör hos proffs.
Mm.
Och vi tämjer döden med medicin som liksom förlänger livet och då ibland på bekostnad av livskvaliteten.
Mm.
Och vi har ju, tar vi inte bara liksom de massmedia, om vi spolar fram till, liksom, till idag, vi har, med internet och allt annat, har vi fått en helt annan då medvetenhet kring döden och en helt annan självmedvetenhet kring det här också. Så nu är vi där idag med döden och den digitala döden.
Du tog 350 000 års historia här nu då. Om vi tittar på det som en helhet då, så
det är,
ser
bara,
vi...
det är faktiskt bara också, läste jag också någonstans, 100 generationer till romartiden till.
Absolut,
oss.
Ja. Det är ju det som är, om du tar, jag tycker det är kul med astronomisk tid eller astronomiska tidsförhållanden, hur kort det är. Jag ska också säga att jag tror både du och jag gillar historia. Det hjälper ju en att ifrågasätta och förstå sin egen samtid bättre och förstå hur unikt kort det som vi tycker är norm kommer vara, hur snabb den förflyttar sig. För du beskrev ju flera pendelrörelser här nu när du tog fragment av historia från olika...
Den har ju verkligen fram och tillbaka.
Jajamän. Och även nu summeras ju liksom tusentals år med en rad för en pendelrörelse, och även där var det ju diversifierat beroende på vilken kultur man tillhörde.
Precis.
Men det som jag tycker är kul med hela primatgrenen, om vi är liksom före Homo sapiens, det är ju att vi, de senare moderna aporna har ju faktiskt begravt sina döda. Det vittnar ju om att man förstår konceptet.
Ja, den mentala, sorry, som man ser oss.
Absolut. Och det figurerar ju även bland djur, liksom fåglar som inte, som sörjer sin partner som går bort, och även om det är intuition som skapar den här sorgen, så är det ju en stor livshändelse, om du missförstår mig rätt.
Mm.
En av de största liksom. Jag har tittat lite bakåt jag också. Jag fokuserar på data istället för berättelser. Eftersom som jag gillar data. Jag tittar på... Jag testade det här nu då. Och jag fokuserar bara på industrialiseringen. 1750-ish och framåt. Hur lång var förväntas man leva när man föddes 1950 här i Sverige?
1750? Ja, precis. 1750. 37 år.
Bra gissning. 33. Var det alltså. Och klarade man
under industrialiseringen, då hade jag varit död nu.
Ja. Det hade du, och även jag då, rent statistiskt. Men sen ser det lite bättre ut när man väl... Det var väldigt mycket barnadöd innan...
Just det, som sänkte det här snittet.
Så tar man sig väl till 50,
just det,
då kunde man leva till 70, typ. Så alltså förväntad livslängd vid 50, det var...
Som typ, en glad pensionär under industrialiseringen.
Ja, så, men det var, man wipar rätt hårt liksom, när man var ung. Så. Och jag ska väl säga att det är väl egentligen inte förrän 1900-talet som det börjar ta sig. Så hela 1800-talet är också ganska tungt. Så om jag tar 1880.
Du pratar livslängd nu.
Ja, vid födseln.
Och så är det 1880.
Mm.
Då levde man med, alltså medel... Nu är det ett snitt för människan.
Ja, förväntad livslängd vid födsel är det jag ute efter.
45.
Ja, men typ där, 48. Så jag har ju 5 år kvar här då. 6 år har jag.
Det är nya tider, Mats.
Nej, men så det är ju ganska coolt. Och här nu har jag hoppat typ 150 år.
Det är ju sjukt om man tänker nu. Vart ligger vi nu i tiden? Har du mer siffror?
Ja, jag har.
Långa.
Vart vi ligger nu i tiden är 2018, Andreas.
Yes.
Bara så att du får lite koll. Det här drar iväg då under 1900-talet. Där är framförallt från liksom andra, tredje fasen industrialiseringen. Så från 1950 börjar det ju se schysst ut. Vad tror du det är då?
1950?
Mm.
56.
Nej, det är mer faktiskt.
Oj. Ja, då ska jag gissa på ny.
Ja.
Det är mer. Mm. 66.
Ja, det är 70 år där då.
Oj.
Ja. Och då har man ju fått ner barnadöden ordentligt.
Mm.
Och när du väl är 50, då är ditt då förväntas du leva till 75. Så liksom, det vittnar ju om statistiken. Den är vild i liksom tidiga industrialiseringen, men sen tajtar man till de här föråren och folk dör inte så mycket olyckor längre. Och
en hemsk tid.
Ja, och då är det, ja, men då skulle du tänka dig att från före 1750 då är det liksom, det här var heaven jämförelsevis. Framförallt i barnadöd. Vi har en liten bump där vid 20-talet på grund av spanska sjukan som var sjukt aggressiv. Det var ju, wipe nästan en tredjedel, tror jag, en fjärdedel. Jag vet inte exakt.
Nej.
Men jättemycket människor dog ju i spanska sjukan, eller sviterna av spanska sjukan. Och nu, Andreas, är vi ju uppe på över 80 i förväntad livslängd här i Sverige. Det här ser lite olika ut beroende på vart man är i världen. Det hänger väldigt mycket ihop med Roslings siffror om hur bra nationen som man bor i mår. Egentligen.
Om du är kvinna och man. För kvinnor lever väl fortfarande längre?
Statistiskt längre, ja. 4 år längre här i Sverige. 3,5 ungefär. Den här datan använder jag själv för att uppskatta mitt eget liv ibland. Eller jag brukar tänka en sak att det mest rimliga ödet för mig, om jag hade droppat när som helst i spannet 350 000 år bakåt fram till nu och varit liksom en sån här sofistikerad ap-typ som vi är, det är att jag sannolikt inte hade levt alls eftersom jag hade dött tidigt, och hade jag överlevt så hade jag sannolikt fått ett svärd i huvudet, typ. Så då kan man ha det som måttstock, och tar vi dessutom, pratar vi astronomisk tid. Så att vi pratar om att vi lever på en klump som är 4,6 miljarder år gammal, och att livet har existerat i 590 miljoner år, och att där det har vi existerat i 350 000 år. Så liksom så ser man hur osannolikt det är att man lever, och att man dessutom har lyckats föda sin tid som var ninja level. När de här drömde om alla människor som har levt, drömt om magisk himmel och framtid och sådana saker, då har de tänkt sig, tänk om man kunde få leva till 33. Liksom det hade varit skåpet på att ha verkligen liksom himlen. Och vi lever nu.
Nu är det typ, tänk om man blir 100 år då.
Ja. Så. Ja, men det är coolt om man tittar.
Vi poddar tills vi är 100, Mats.
Ja. 7 lyssnare. För podd som format finns inte kvar där. Vi liksom,
alla våra, ja, 20, att säga, men 20, alla våra 80. Lyssnare har dött.
Ja,
förlåt.
Ja. Ja, i alla fall, det var lite bakgrund. Jag tycker också att det är jättekul att titta på hur olika man hanterar döden i olika kulturer. Att det finns alltid en central förklaring i alla kulturer, alltid kring varför döden existerar. Det är en av de stora frågorna som man måste svara på, oavsett om man ska designa religion eller om man bara ska hitta liksom, det är en sån intrikat del av samhället.
För tittar vi tillbaka där, det var ju alltid en, tycker jag också, en disclaimer att vissa samhällen tyckte så här,
ja.
Andra samhällen tyckte inte.
Nej.
Vissa fruktade döden, andra hyllade döden.
Ja. Och hur stor påverkan det var. Och jag langar en insikt bara i samband med det. Sättet som vi hanterar döden på som samhälle, kultur, folk eller population eller vad man nu ska säga att vi är, avgör ju vad vi sätter värde på i livet. Håller du med om det?
Ja, tror jag. Nu svarar jag väldigt snabbt på det. Men jag tror att det vill bara gå till men alla som har faktiskt då kanske överlevt en hemsk sjukdom eller annat, och se på livet på ett helt annat sätt.
Alltså
man har liksom lurat döden, om man ska säga så, eller man har liksom, man har kommit tillbaka. Alla de ska jag inte säga, men många sådana berättelser handlar ju just om att uppskatta livet och se på livet på ett annat sätt.
Yes. Prioriteringskalibrering.
Ja, men precis.
Så beroende på kultur då, om man vet att man dör och man kommer till himlen och man får massa oskulder där, som det tydligen är i en viss kultur då. Och det är alla, liksom den här himlen-konceptet figurerar ju massor med religioner och kulturer. Då kanske man är mer benägen att wasta sitt liv här nu, för man vet att man, så länge man följer typ Gud, så får man ju ändå skitbra sen.
Absolut.
Då kanske man inte skulle sätta lika mycket värde på här och nu.
Nej.
Men om vi vet att det liksom är svart och slut.
Natta.
Ja, då kanske man investerar sin tid i att bli bäst i Sundsvall på podden.
Men nu är det ju faktiskt så att det är inte natta, fysiskt natt.
Nej.
Tror vi att, tror jag personligen i alla fall att det kan vara. Men pratar vi den digitala döden som kanske är liksom den stora utmaningen för de här stora techplattformarna och den liksom den stora möjligheten för liksom death tech startups. Mm. Så är det ju verkligen något som liksom väcker massa frågor.
Absolut.
Etiska, kulturella, existentiella. Vi såg ju liksom spännvidden på frågebatteriet som du läste upp i början. Det är ju verkligen högt och lågt, men det är frågor som man måste lösa. Det är kul att prata om dem.
Absolut.
Vart ska datan ta vägen när vi dör liksom?
Vi går in idag, alltså i nuläge.
Ja, och någonstans där bryter vi. Den första delen av 4 i vårt avsnitt om döden. Vi gick hårt ut filosofiskt. I de kommande 2 delarna kommer vi tillbaka till jorden lite grann och prata mer konkret om vilket arbete vi har framför oss runt döden som process för verksamheter och för nationstater kanske. I sista delen kommer vi prata om döden i framtiden. Är den ens relevant? Så vi hoppas att ni fortsätter att lyssna in de kommande delarna. Tack så mycket. Hej!